Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vanessa.
Hej.
Hej. Alltså du, jag måste bara säga en sak.
Okej.
Okay. Alltså jag har blivit sån bitterfitta.
Är det här en kugg-grej?
Nej, det här är ingen kuggis överhuvudtaget.
Ska jag vara tyst nu?
Nej.
Eller ska jag säga någonting?
Nej, men tycker du också det?
Att du har blivit en bitterfitta?
Ja.
Alltså jag tycker inte att du har blivit bitter, men alltså wow, wow, wow. Ditt humör.
Nej!
Så här, att vi kan tala om det här när ungen är ute. Precis som vi gjorde med Birre.
Nej men jag vill faktiskt veta. Jag tycker ju ändå att det är lite roligt.
Nej, men du är så arg.
Är jag?
Ja, du är som en tickande bomb.
Nej.
Ja.
Åh gud, jag hade ingen aning.
Nej, men det var därför jag sa så här, jag bara, men det är inte läge att prata om det nu.
Nej, men alltså jag blir verkligen sur. Jag är verkligen på okay. Är det ett okej humör att prata om det på?
Alltså wow, alltså man måste verkligen tänka sig för väldigt mycket. Va? Det är mycket
tålamod. Alltså, jag hade ingen aning. Alltså jag hade inte det blekaste. Alltså jag trodde typ att jag var så här bra i min graviditet.
Ja, men det var det jag misstänkte.
Alltså jag hade inte det, men jag tycker inte heller att jag är speciellt grinig och sådär.
Nej. Du kanske har tålamod med honom.
Nej, det kan man ju inte säga att jag har.
Eller så säger han ingenting för att han orkar inte med världskrig.
Precis. Men vadå, ge mig exempel.
Nej, men alltså, nu kommer jag faktiskt inte ihåg något exakt exempel. Men du är snappig liksom. Jag måste liksom ta ett andetag så att jag inte snappar tillbaka. För att alltså, ta hänsyn till att du är gravid.
Alltså ja. Det här är sån nyhet för mig.
Ja, men det var det jag misstänkte, för att man tänker inte på det liksom.
Alltså det här är en sån chock för mig.
Ja.
Jag trodde att jag var så här relativt harmonisk typ.
Nej, men vi pratade om det här på dopet faktiskt.
Har ni gått och pratat bakom min rygg om hur arg jag är?
Nej, vi pratade inte bakom din rygg. Utan det var, vi började prata om det här.
Förlåt, vilka är ni? Du, va? Vera och Nathalie, har ni stått och pratat om mitt humör?
Nej, vänta, stopp. Vi pratade om branden.
Alltså det här är så obehagligt. Ja, men det var faktiskt inte okej.
Nej, men det kom upp på tal. Och då sa jag så här, att det var som en tickande bomb. Men att vi tar den diskussionen när ungen är ute. Precis som vi gjorde med Virre när ungen var ute.
Men vadå, kommer jag få en utskällning eller kommer ni skratta åt det?
Vi kommer skratta åt det.
Okej, okay. Ja, det var skönt.
Alltså vi kommer driva om det precis.
Men vadå, kan du säga? Alltså det här är så sjukt. Alltså jag är så delusional, för jag har inte förstått någonting.
Nej men du alltså, nej men det, så är det i alla fall.
Men det känns ju lite konstigt att du inte kan ge ett enda
exempel.
Jag blir
lite nervös för att prata om det här, för jag vet inte när du kommer snappa. För du säger,
nej, men gud, alltså, så, men gud, det kan inte vara så allvarligt.
Fast det är så
att du inte ens vågar prata om det.
Men du sa ju själv.
Men hur hemskt är jag?
Nej, men du sa ju själv för två avsnitt sen att säger man någonting fel så kan det förstöra hela din dag.
Alltså förlåt, men jag vet inte om jag kan tro på det här, för du kan inte ge ett enda exempel på när jag har varit
okej, men du var i din värld så tar vi det på andra sidan.
Nej, det här, nu blir jag ju irriterad.
Ja, men, ja, jag säger ju det, så här, små grejer. Det behöver inte vara så irriterande.
Men man blir ju, men vadå, okej vänta, jag, det är som att jag ska säga så här till dig. Alltså du är så jävla sur nu för tiden. Du bara, jaha men gud, när har jag varit sur? Alltså, fast nu kommer inte jag på en enda gång. Men vi tar det när du typ är på lite bättre humör. Men jag är ju på bättre humör. Nej, men, fast jag kommer inte på någonting.
Okej, okay, men lyssna du, jag kommer inte på, men det, du snäpar väldigt lätt. Man måste ha bra tålamod med dig. Och sen så är väl din jargong extra hård.
Va?
Men nu vill jag veta varför du har kommit fram till att du är en bitterfitta.
Nej, men för att jag är så... Jag kan liksom inte unna män i någonting.
Aha, du där. Ja, men där kom jag också.
Nej, men jag blev så sur att han kan gå ut och dricka drinkar. Och igår gjorde han det med en killkompis. Alltså jag var så sur. Jag bara, det handlar om 2 månader till och ditt jävla liv. Han bara, men ska jag gå och lägga mig 8 varje kväll för att du inte orkar vara vaken? Jag bara, ja.
Ni har ett väldigt socialt liv, ni två.
Har vi?
Ja, men det är ju födelsedag efter födelsedag, julfest.
Och då går jag inte ens på hälften.
Men det är helt sjukt.
Jaha, shit, jag tycker inte att det känns så.
Men alltså de sista 2 månaderna, Valle, jag unnade ju Valentina ganska mycket. Jag var så här, gå ut, ha kul, för att jag hade
okay, alltså, jag kan inte göra alls. Jag kan inte göra.
Nej, men jag unnade honom verkligen. Men de sista 2 månaderna jag bara, jaha, har du planerat på killarna igen?
Ja, han bara, nej, men alltså gud, det är exakt så jag är.
Och han bara, det är verkligen sista gången nu innan du ska föda. Är det och han vågade typ inte fråga mig. Han bara, är det okej?
Okay? Men gud, Manny säger också att han inte ens vågar fråga mig. Typ när det så här kommer upp så här, han bara, gud, hur ska jag lägga fram det här typ?
Ja. Mamma, lägg inte fram det.
Nej, men alltså jag känner bara så här, skit i det.
Ja.
Det är 2 månader kvar. Om det nu innebär att du ska få gå och lägga dig 8 på kvällen och hålla mig i sällskap när jag är så här tung, har ont, inte orkar någonting, bara deppigt liksom. Kan inte du bara vara här med mig då och vara ett support istället för att så här känna att du måste gå ut och ha ett socialt liv? Fan, fuck där. Okej, okay, alltså, nu måste jag bara säga, det händer inte speciellt ofta, stackaren.
Nej, men lyssna på det här då. Innan jag fick veta att jag var gravid så hade Valentinos bästa kompis lyckats boka en jävla restaurang uppe i fjällen som är tydligen jättesvår att få bord till. Och de hade han bokat det under en lång helg, en valborgshelgen tror det var. Och då var det 5 veckor kvar innan jag skulle föda. Och då skulle han vara borta under en lång helg. Och jag var ensam. Alltså där var droppen för mig.
Förlåt, han åkte?
Ja, han åkte.
Gud, det här är det sjukaste jag hört.
Nej, jag sa, han var jättedålig. Det här får du inte säga då.
Men alltså, vänta.
Förlåt, alltså jag är så förkyld, om någon som undrar. Jag är så förkyld.
Det är okej, det är vi alla under den här tiden. Men alltså, vänta. Var det liksom en diskussion om så här, ska jag åka eller inte? Eller var det bara så här, nu åker jag?
Alltså, jag sa så här, självklart ska du åka, sa jag. Men när det kom närmade sig, och du vet, 5 veckor, det var 5 veckor kvar. Alltså att jag skulle föda, då hade jag ju helt andra känslor. Då började mina så här bittra kommentarer så här. Ja, just det, du ska åka lång helg. Ja, just det, nej, men du lämnar mig när alla är lediga. Vad kul, men alla ska så här käka familjemiddag, men jag kommer sitta själv här. Jag är gravid.
Men du har ju ändå din familj i stan, vill jag flika in med.
Ja, men min mamma var bortrest. Aha. Och alltså, alla hade planer. Det var liksom alla, det var någonting med alla. Så jag var själv typ. Så att jag var så jävla arg efter det. Då blev det inget unnandes för honom. Då var det slut.
Nej, men jag har inte varit så här hela graviditeten. Det här började typ för så här några dagar sedan.
Ja, i alla fall. Så att jag förstår verkligen vart du kommer ifrån när det kommer till det där slutspurten. Då blir man typ så här bitter. Inte för att det är...
Nej, men, och han bara, men du vill ju inte göra någonting. Man bara, det handlar väl för fan inte om vad jag vill och inte vill. Jag orkar inte.
Nej.
Alltså...
Så...
Det går
så han
inte.
Tycker du är fett tråkig med andra ord.
Alltså han är ju en person som är van att hålla igång.
Mm.
Nu säger inte jag att han inte kan så här hänga hemma en hel dag och bara softa och bla bla. Men han vill ju gärna så här, efter att ha gjort det en dag, kanske hitta på någonting dagen efter, eller du vet så där. Och jag känner bara att så här, jag orkar inte.
Nej.
För min del så är en aktivitet per dag nog.
Ja, gud ja.
Det blir inte mer än
och
så.
Och med tanke på hur jävla mycket du har jobbat.
Nej, men jag är ju helt slut.
Men alltså, det är inte okej att du har jobbat så här mycket. Familjen får ingen ro.
Nej, jag vet.
Photoshoot efter varje photoshoot har han.
Nej, men det, alltså, det orkar. Det blir jag däremot väldigt irriterad av att tänka på.
Alltså, för er som inte vet så är Stels ett ljud-nazi. Alltså, det ska vara perfekt ljud. Jag får inte ens dricka en klunk vatten när jag sitter här i förkyld och typ feber.
Men du, förlåt, men har du lyssnat på poddar där folk dricker och äter? Det är bland det äckligaste som
men
finns.
Men en klunk liksom.
Nej, men då blir det en till klunk och så sitter man där och klunkar.
Ja, så för er, och sen så fick jag en utskällning igen för ljudet. Och det började analyseras om vilket rum jag satt i och varför det lät så dåligt. Sen visade det sig att det var Ställs ljud, det var fel på.
Men det var ju jag som sa det till dig. Det var ju jag som erkände och typ garvade för att jag hade skyllt på dig. Nu får det ju låta som att så här, jag typ har smygit med sanningen.
Nej. Det menar jag inte, men det var roligt att du ville analysera i typ en timme innan du kollade med vår redigerare vad problemet låg.
Ja, så var det väl mitt fel då. Ja.
Bitterfitta.
Ja, nej, men riktigt bitterfitta, ja. Alltså. Dock hade jag ingen aning om att jag var arg. Det var ju verkligen en nyhet. Synd att du inte kan ge några exempel bara. Hörde du förresten om den här pojken som har varit gått helt viral nu, där han sitter och gråter för att han blir mobbad?
Ja. Oh.
Och att det då visar sig att mamman är, nu har inte jag all background information så ingen får bli sur nu om jag säger fel, men så som jag uppfattat det så visade det sig att familjen är superrassar. Och att han har blivit mobbad för att han har dels, alltså jag tror att han har blivit mobbad överlag, men också för att han har gått runt och kallat de mörkhyade på skolan för nigger.
Mm-hmm.
Och sen så finns det även en bild som cirkulerar där de står och hela familjen står med typ två stora så här rasseflaggor. Och att hon då har startat ett GoFundMe-konto. Och alltså ett GoFundMe-konto. Alltså ett konto som folk kan sätta in pengar på. Som man kan göra när någon är sjuk och man inte har råd med vård eller du vet någon katastrof eller någonting sånt där. Och då har hon liksom lockat folk till att sätta in pengar på det här kontot. Så hon är uppe i så här $50,000 som är typ 400 000 svenska kronor.
För att stötta vad då?
Nej, exakt. Och då är det en stor artist eller vad det nu är som har ifrågasatt henne. Men varför vill du ha pengar? Ditt barn blir mobbat, det har ingenting med pengar att göra.
Nej.
Du har alla världens artister och stjärnor som öppet gått ut med att de stödjer din son. Och du försöker dra nytta och försöker få pengar av det här. För
det
de stoppade ju kontot. Mm.
Men vad stod det i beskrivningen?
Jag har ingen aning, jag har inte gått in och kollat.
Så folk bara liksom bidrog med pengar utan att ens veta varför?
Det blir ju sån jävla
så
hype.
Så den här
liksom.
Lilla killen, han har blivit mobbad för att han har kommit med rasistiska kommentarer.
Det, jag tror bara att det är en del av mobbingen. Det kanske är så han har blivit lite så hatad på skolan eller någonting. Jag har ingen aning och jag vet inte om det är 100% sant heller. Det här är vad jag har hört. Men den killen är ju stekt nu liksom. Den här lilla killen som blir mobbad har blivit så utnyttjad av sin mamma och han kommer inte ha en chans i den skolan längre. Alltså så jävla hemskt.
Vilken vidrig morsa.
Och du vet, det var så innerligt när han satt och grät in i kameran och bara, men varför gör de så här? Jag förstår inte.
Jag såg det. Men jag visste inte bakgrundshistorien.
Ja, jag blir så ledsen.
Det har verkligen blivit viralt överallt.
Nej, men alltså alla har ju lagt upp det där.
Jag visste inte att kändisar hade.
Nej, men Rihanna, alltså varenda kotte typ. Justin Bieber, Rihanna. Vilka var det mer? Det var typ alla.
Men hon fick inte cashen i alla fall.
Hon kanske fick det som var insamlat hittills typ.
Det är ju, vi fick, jag har glömt att ta upp den frågan. Men jag såg det dampt ner någonting på min DM. Hur du och jag ska typ ta ställning. Hur vi ska uppfostra våra söner så att det inte, de typ sex trakasserar och vet gränserna till hur man ska behandla kvinnor.
Mm.
hela den här MeToo-vågen, så här, hur ska vi göra med våra söner för att förhindra att de beter sig så och inte kan hitta sina gränser.
Jag har du kommer tänkt? Ju, ja, det har, jag kommer ju gå in för att min son ska bli en tafsare. Alltså, gud vad man inte får skämta om sånt. Alltså så opassande, nu kommer folk bli så sura på mig.
Också.
Alltså folk kommer bli så arga på mig nu. Men det bjuder jag på. Nej, men alltså, vet du vad, jag tror bara att det handlar om, jag tror att det bara handlar om att så här, lära sina ungar att de ska ha respekt för alla. Och det handlar ju även om mobbing. Allting går ju hand i hand. Man måste behandla alla lika.
Men alltså jag tror att pappan har en väldigt viktig roll där, hur hur man respekterar varandra som föräldrar i ett äktenskap. Barnen ser ju liksom, hur är mamma mot pappa, hur är pappa mot mamma. Bara därifrån så lär man ju sig hur man ska behandla en kvinna versus en man liksom. Så jag tror att det har en jättestor roll där i hemmet.
Men sen tror jag också alltså så här, man måste också lära sina barn att vara så här, gentleman typ. Förstår vad jag menar? Och nu, ja, det kanske är en genusfråga att man så här fokuserar på männen, men det är ju faktiskt männen hela MeToo-vågen handlar om, hur de behandlar tjejer. Och det grundar sig ju i att de här männen inte har någon som helst fingertoppskänsla.
Exakt.
Och också så här, så har man ju märkt så jävla mycket i den här vågen att killar har blivit rädda och bara, men vadå, hur ska vi kunna ragga nu? Man bara, men var en gentleman bara. Så kommer inte du åka på någonting överhuvudtaget. Se till kvinnans behov, vad vill hon? Men det handlar inte om vad du vill.
Vi pratar ju om det här i vår chatt och det är så sjukt att, jag har inte pratat med det med någon, men jag drog upp det nu och då hade ju det hänt dig, det hade hänt Nats också. När man var liten och gick i skolan och i badhuset. Hur alla killar tafsade på en på badhuset och att man inte liksom tyckte det. Alltså varför tyckte man inte att det var konstigare än vad det var?
Nej, men vi sa ju det också, att man blev ju typ glad för att man var så här, man fick uppmärksamhet typ.
Ja.
Man bara, åh, gud,
och det är ju sjukt. Vart har det gått fel då i samhället? Alltså det är det. Alltså att jag tror att det är svinviktigt och som föräldrar att bara visa hur man behandlar sina medmänniskor och hur man behandlar kvinnor.
Alltså jag tycker att det här är en fråga som man ska ställa överlag. Så här, hur vill man behandla sina medmänniskor? Inte bara kvinnor utan män och killar och pojkar och allting. Man ska behandla alla med respekt.
Ja, verkligen.
Spelar ingen roll vad det är för person.
Men jag är glad att det här har tagits upp, för att nu har det väckt många.
Alltså, förlåt, men vad är det som händer i Sverige? Folk får ju sparken och blir anmälda och åker in i finkan till höger och vänster.
Åker in i finkan? Vem har åkt in i finkan?
Nej, men det är så många som sitter häktade typ.
Det är många som har fått sparken.
Det är många stora profiler som har fått sparken.
Nej, men jag snackade med en tv-branschen och hon sa att det har rensats. Alltså i tv-branschen. Det har varit en rensning av dess like i tv-branschen. Så de här gubbbeteendena liksom är out of the door.
Ja. Men det är ju bra för den nya generationen, för då ser de att så här, gör jag någonting sånt, då åker jag dit på det. Miss Fatty Fatty kom i mörda.
Jag skulle vilja ställa en fråga. Eller det här är verkligen inte min fråga. Det här är en fråga som har kommit in som jag tycker faktiskt är intressant.
Okay.
Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Jag älskar er och er podd. Till mina frågor. Vad tycker du, Vanessa, har förändrats mest i ert förhållande sedan ni blev föräldrar? Och var det någon förändring som ni var rädda för? Och Rebecca, är det någon förändring som ni är extra rädda för? Det som har förändrat mest är att vi har mycket mindre tid med varandra. Och att vi ser Matteo före varandra. Ett exempel är att när Valentino kommer hem från jobbet och jag håller i Matteo, så ser han bara Matteo. Han säger,
men gud, sån är ju Manny med ID. Alltså jag får ju bara såhär, hallå.
Så man ser varandra mindre. Och det här är så här en grej som Valentino upplyste mig om. Han bara, du är väldigt, väldigt inne i Matteo. Och jag visste inte hur inne jag var förrän han typ sa det. Och han sa så här, det är okej. Men det kommer ju inte vara okej.
Men här, inte han hela också tiden. Det?
Jo, men jag är ju besatt liksom.
Och gud, det kommer jag också vara.
Så att det som har förändrats mest är att vi har mycket mindre tid för varandra. Vi ser inte varandra lika mycket. Och det är väl det jag var mest rädd för. Att Valle skulle känna sig exkluderad ifrån min och Matteos relation. Men det har han inte gjort än, för han har så nära relation till Matteo själv. Så det har inte hänt. Däremot är jag rädd att jag försummar oss.
Ja. Men det är därför man måste ta de här dagarna där man bara så här får lite barnvakt och så går man ut och gör någonting. Alltså jag är mest orolig att vi inte ska hitta en bra barnvakt eller nanny. Så att Manny känner att, du vet, när han går på sina jobbgrejer och sånt, att han inte kan ta med mig. Ja, men du vet, alla grejer som hör till, alla hans artister och allt vad det är. För det är ju oftast då vi går ut faktiskt. Och det handlar inte om att jag vill gå på de grejerna, för jag skiter fullständigt i vad det är för grejer. Men just de här, när vi går ut och har kul ihop, att vi inte kan göra det längre för att vi inte har någon som vi litar på som kan passa. Jag tycker att det är precis som du säger, det är exakt samma fråga. Det är så viktigt att man har de där grejerna ihop fortfarande.
Ja, alltså det är så viktigt. Alltså man behöver liksom, som nu har Matteo varit sjuk i en vecka och sen har han smittat mig och han har smittat Valentino. Så nu hjälps vi åt på nätterna, så Valle är ju helt utmattad.
Mm.
Så nu i helgen vill han liksom att vi ska bara ha egen tid. Alltså att han, Matteo ska få vara med sin farmor eller mormor, så vi kan vara själva.
Hela helgen?
Nej, men en natt i alla fall.
Ja, shit.
Han behöver verkligen återhämta sig, för att han har jättemycket på jobbet. Han hjälper till på natten och sen är han
sjuk. Då undrar jag, tänker ni så här, gud, då tänker du så här, då ska jag sätta på mig typ de sexigaste underkläderna och så blir det liksom raj hela natten. Eller tänker du, fy fan vad skönt ska bli att sova?
Valentino tänker det första.
Ja.
Och jag tänker nummer två.
Alltså jag hade 100% tänkt nummer två.
Nej, men alltså jag tänker bara, fy fan vad gott med en god middag. För vi ska så här beställa på, alltså det här, om ni bor i Stockholm eller är i Stockholm någon gång, halvgrek plus turk.
Ja, fy fan. Det
är en fantastisk restaurang. Och vi har börjat köpa hem därifrån. Så att vi ska beställa hem mat och så ska vi bara mysa. Och jag är bara så här redo att kolla på en serie, äta gott och sen gå och lägga mig.
Och bara somna i matkoma typ.
Ja, och han tänker väl lite annorlunda.
Men du måste ju bjussa.
Ja, alltså, det måste man ju göra. Fan, man är dålig på att bjussa när man har fått barn. Alltså.
Oh, fy fan, det blir inget bjussa.
Ja, det är också en rädsla som har kommit till verklighet. Det är fan, det är inte mycket sex.
Nej.
Man är jävligt trött.
Gud, jag kan bara tänka mig.
Du kan inte ha mycket sex nu heller alltså.
Alltså, man är inte jättesugen. Alltså, jag tycker att det är betydligt skönt att, alltså, jag köpte nya lakan. Alltså jag har köpt de skönaste lakanen som finns. Och det här är bättre än någonting annat i mitt liv just nu.
Så nu sover du mer det enda än vad jag vill tidigare?
Nej, men alltså jag vill bara gossa ner mig. Alltså de här lakanen har typ så här 900 thread counts.
Okej,
men det är alltså ju mer thread counts ett lakan har, desto lenare och mjukare är de. Okay, och de är, alltså du vet, det är som magi. Manny har ju till och med erkänt.
Men jag måste fråga.
De var ju så dyra så jag fick ju inte köpa dem först.
Vi har Millinotti. Är det bättre än Millinotti?
Alltså det beror på hur många thread counts det är. Alla lakan är olika.
Det är mycket thread counts.
Personligen så tycker jag att det är härligt med att ha det. Och vet du vart jag upptäckte de här lakanen? Det här är så sjukt. Nej. Men när jag var med i Paneviks för 100 år sedan, då sov jag i ett gästrum hemma hos dem. Och då hade de, mina lakan är från The Hotel Collection från Macy's. Så jag frågade Mia Panvik, vad i helvete har ni köpt de här lakanen? För det, jag har aldrig sovit så här skönt i hela mitt liv. Alltså de var så mjuka. Det var som att lägga sig i himlen. Alltså du vet,
härligt.
Nej men och plus att jag var jätteläg också, så jag tror att det var ännu skönare.
Åh, gud.
Och sen dess så har jag varit på väg. Ja. Men sen dess har jag varit på väg och beställa dem så många gånger. Men de var väldigt dyra och jag har varit så här, fan, inte nu, du vet så här. Man har snålat lite liksom. Och men sen så var vi på Macy's häromdagen och jag bara, nu gäller det. Nu kommer jag köpa de här. Och det är det bästa jag gjort.
Vad kostar de?
Gud, jag kommer inte ihåg. Jag tror att typ påslakanet kostar så här 4000 kanske.
Åh, herregud.
Ja. Men du vet, de här lakanen som vi hade innan var ju så här linnelakan. Det är det värsta jag vet.
Fy.
Men varför vill man ha det?
Linnelakan.
Och han har gått och köpt dem. Han köpte dem precis innan vi träffades. Typ två uppsättningar och från Restoration Hardware. Så jag tror antagligen att han betalade typ lika mycket som jag har betalat för de här lakanen som vi köpte nu.
Mm.
De är så vidriga. Alltså det är för fan som att sova i sandpapper.
Ja men fy. Linne. Ja.
Nej. Alltså jag blir irriterad nu.
Ja, nej, ja. Snälla. Bli inte irriterad. Känner ni att ni har uppnått de målen ni vill i livet? Om inte, vad vill ni mer göra? Alltså jag känner att jag inte ens börjat.
Gud, jag har ingen aning. Alltså jag är för trött för att tänka på mål just nu. Mitt mål är att få ut den här ungen.
Ska vi skita i den frågan?
Kan vi ta det i typ så här mars? Kan vi prata om det i mars?
Ja, jag säger så här. Jag har uppnått mycket mål i mitt liv, men jag är långt ifrån klar. Alltså långt ifrån klar.
Vad vill du göra?
Men jag är en entreprenör. Jag är så här, vill hitta på nya saker hela tiden.
Mm.
Så att, och sen så vill jag ha fler barn och jag vill köpa större lägenhet och jag vill gå på en yoga retreat och jag vill bli mer andlig och jag vill bli
Gud, alltså.
Rikare.
Det är så mycket nu. Alltså jag blir
alltså,
så
jag
trött
har så
att
mycket att göra. Jag har så mycket att göra.
Ja, ah, du måste get to it nu alltså.
Men alltså snälla, jag har kommit så långt. Nej men jag pratar om det. Fan, jag kommer från New York 2014. Jävlar vad jag åstadkommit i Sverige sedan jag kom.
2014? Är det så länge sedan?
Ja.
Shit.
Alltså man har ju hunnit med en hel del sedan
ja,
man
kom.
Ja,
det kan man ju lugnt säga. Du kände ju inte en kotte typ.
Alltså jag kände dig.
Ja.
Och du öppnade den där fina dörren som vi pratade om.
Mm.
Den som bara lös på mig.
Ja.
Så att jag blev helt bländad. Du bara, gumman, du är på väg åt fel håll. Går ja. Den här vägen och ja. Så öppnar du dörren. Och det är bara, alltså det är bara...
Hopp in här nu bara.
Alltså jag såg ingenting. Jag såg bara framgång.
Ja, och här
alltså,
sitter du.
Det var toppen.
Här sitter
men det har
du
inte
nu.
Varit toppen hela tiden. Men 2015 var ju ett extremt tungt år för mig. Det var ju, då hade ju vi startat vårt bolag, du och jag. Och sen mitt i allt det så gick min pappa bort.
Mm.
Alltså det är så sjukt. Mitt i allt.
Sjukt att du orkade hålla uppe allting.
Men hur lyckades jag? Jag vet inte.
Nej.
Men det kanske var det jag, för att jag brann för det. Jag vet inte vad det var.
Det var bara, jag tror bara att det var så naturligt för dig. Att det var det här, det är det här jag ska göra. Så att så här, det var inte kanske jobb 100%, utan det var någonting som bara fanns där. Förstår du vad jag menar?
Ja, men det som jag tycker är så jävla tråkigt är att pappa aldrig fick se min framgång.
Men vet du vad, jag tror inte att han är ens, eller var, eller är ens 1% fundersam över så här, undrar om Vanessa lyckas eller inte. Jag tror att så här, om du hade fått visa det här för honom så hade han bara, ja, vet jag väl. Förstår du vad jag menar?
Men du vet, han var så orolig för mig i New York. Så här, vad ska det bli av henne?
Ja, men det undrade väl vi alla.
Alla var oroliga för mig.
Ja.
Sen, mamma var så orolig. Hon bara, kom hon? Alltså, hon var så orolig. Men sen, alltså, du vet, så fort jag fick veta att jag var gravid så ville jag att pappa skulle vara där.
Ja.
Och, alltså den här dagen då jag ska gå för... gifta mig.
Ja.
Att pappa, det är inte pappa som kommer ta mig till, vad säger, altaret.
Ja. Alltså
han kommer liksom inte vara där. Och det är så jävla sorgligt. Alltså allting när Matteo föddes, Han var inte där. Alltså det hände så mycket i mitt liv och han är liksom inte, han är inte där fysiskt.
Mm.
Alltså det är alltid så här, när jag kollade, när jag kissade på den här stickan och såg att jag var gravid, den första personen som kom upp, det var pappa.
Var det så?
Ja, jag var så här, fan, shit, han får inte träffa sitt barnbarn. Det är inte, det är, jag har inte sagt, gått ut med hur min pappa gick bort. Men vi har fått väldigt mycket mail och sånt om psykisk ohälsa. Och det är precis det som skedde med min pappa. Han valde att ta livet av sig 2015 på grund av psykisk ohälsa som han hade haft i flera år. Och jag, alltså det är så hemskt det som har hänt, alltså i samhället, det är så här, det har blivit som cancer. Men det är nästan alla man pratar med om det säger, ja, jag har en vän som har gjort det, eller jag har min kompis lillebror. Det är så himla mycket runt omkring en, och det är så jävla sorgligt att det kommer till den här gränsen att man väljer att jag vill liksom inte leva längre. Och det är så jävla sorgligt. Och jag kommer ihåg, jag var så, det är ingen som förstår förrän man är där själv. Alltså, jag kände mig så ensam. Alltså jag kände mig, fast jag hade Valentin och hade mina vänner, jag kände mig ensammast i hela världen. Och jag minns att jag gick, det kändes som att ingen förstod mig.
Ja.
Det kändes som att mitt liv hade stannat, men alla andras liv fortsatte.
Så säger de mesta som man pratar med om det.
Ja. Det var en, alltså de flesta på sin höjd sa jag beklagar sorgen, och sen gick de vidare i livet.
Ja.
Men för mig var det inte så liksom. Det var en ständig kamp.
Mm.
Och jag fick en extrem dödsångest efter det, som jag har jobbat på, som försvann förra året. Men i 1,5 år hade jag ett extrem dödsångest och tänkte på döden flera gånger om dagen.
Som utvecklades, men jag, på grund av hans död.
Ja, jag blev livrädd och jag var, hade inte dödsångest för mig själv, utan jag var rädd att förlora någon jag älskade. Och jag minns att jag gick runt Djurgården och bara grät och grät och grät och lyssnade på Vanessa Falks låt som hon har skrivit för, till sin lillebror som tog livet av sig. Och nu kommer inte jag på vad den låten heter.
It in the hurt. I take a bullet through my heart. Every morning when I wake up, I had a dream that you were here, and I don't ever want to wake up.
Alltså hon satte ord för mina känslor, och den var liksom bara på
hela kroppen.
Och jag skrev till henne den dagen. Jag kände inte henne så jättebra, vi är bekanta. Och då kände vi inte varandra alls bra, men jag ville bara att hon skulle veta det. Att alltså den där låten satte så, alltså verkligen ord för mina känslor. Och det betydde så mycket för mig, den där låten. Så att jag försökte bara, alltså man måste även förstå dem runt omkring. Jag kommer ihåg att jag blev besviken på vissa så här. Men det är för att man måste ju själv öppna sig. Du säger ju ofta till mig så här, Vanessa, du måste komma till mig.
Ja.
Jag ville att ni skulle komma till mig.
Mm.
Och det var inte så.
Mm.
Men det är någonting man får kommunicera. Och jag har pratat med flera som har förlorat någon, och de säger det, att hellre fråga en gång för mycket, typ hur mår du, hur går det, än att tro att man vill vara för sig själv. För man vill inte det. Man vill bara ha, alltså, typ all kärlek och stöd liksom. Och det är därför jag blir så himla ledsen när jag ser folk runt omkring mig må dåligt. Och till exempel Bianca nu som har gått ut med att hon har panikångestattacker och mår jättedåligt. Och det ger mig såna jävla flashbacks.
Mm.
När hon pratar om att hon får yrsel, att hon börjar se dåligt. Det är sådana grejer som min pappa hade. Och det är unga människor idag. Det är så här, om inte du gör någonting idag, din depression kommer oftast i medelåldern. När typ de barnen har flyttat hemifrån och liksom du, ja men du vet, är i medelåldern.
När blev din pappa sjuk?
Alltså pappa har ju haft ett extremt tufft liv. Han förlorade sin pappa när han var 18 år i en bilolycka. Och sen så har han inte haft en bra uppväxt. Och sen så har han haft liksom problem hela sitt liv. Så han har ju aldrig handskats med sina problem. Men sen har jag förstått nu att han mådde ju inte bra under min uppväxt heller. Men jag såg inte det på det sättet då.
Nej. Hur har du förstått det då?
Jag kommer ihåg nu typ. Jaha, var det därför han satt apatisk i köket och inte fick ut ett ord? Jaha, var det därför han låg i sängen och typ svettades för att han var på avgiftning på de här antidepressiva eller vad fan det nu var, eller nya tabletter? Jag fattade inte. Alltså,
nej, men de ville väl skydda dig från det också?
Ja. Och, ja. Exakt, de ville skydda mig. Och min psykolog sa till mig att dina föräldrar har skyddat dig för mycket.
Ja.
Så. Du har blivit för skyddad. Så att jag minns 2011. Min pappa försökte ta livet av sig 2011. Och han tog sömntabletter. Och det gjorde han också nu 2015 när han gick bort. Jag var i Singapore och jobbade. Och så ringer jag honom och frågar hur han mår. Och jag visste liksom inte hur läget var och hur illa det var. Men jag kommer aldrig glömma det. När jag frågar hur han mår och han säger... varje dag jag vaknar är jag besviken på att jag fortfarande andas.
Oh,
fan. Och man vet liksom inte vad man ska göra som dotter.
Och så långt bort också.
Så långt bort också. Och en månad efter det så försökte han, men min mamma lyckades rädda honom den gången.
För hon kände på sig någonting, eller hur?
Ja. Hon hade någon magkänsla och de är skilda. Och hon åkte hem till honom, hon hade hans nyckel och hittade honom medvetslös. Så hon hann i tid. Men hon sa det att en dag kommer jag öppna den här dörren. Och då kommer det vara för sent. Så vi visste ju att det skulle hända. Vi visste bara inte när.
Har du känt liksom från sen dess att du har gått runt och väntat?
Ja. Det är så jobbigt, vet. Att sista gången så jag såg honom var ju med dig.
Mm.
Hos min mamma.
Mm.
Och vi skulle hämta upp honom från hans lägenhet och han kom ner för backen och han var så gullig på slutet.
Han var så glad.
Han var så glad och gullig.
Och skämtade
han såg ut som en liten Buddha liksom. Han klädde sig väldigt så. Han är väldigt, vad heter det? Spirituell och hänger i Indien och är väldigt så här udda på sitt sätt.
Mm.
Och jag såg honom så här skrattandes ner och han såg verkligen ut som en liten Buddha. Och jag sa så här: tänk om det här är sista gången jag ser honom. Eller jag hämtar honom. Tänk om det här blir sista gången jag hämtar honom. Och det blev sista gången.
Mm.
Och det är så sjukt att du sa att du kände på dig att det var typ dags liksom.
Mm.
Och det går inte att stoppa, för att har de bestämt sig liksom, det...
Han ville ju verkligen inte vara kvar.
Nej.
Han ville ju verkligen, verkligen inte.
Nej.
Och det var ju, han har mått dåligt i så många, många år. Och sen så var det ganska lång tid mellan det att han försökte ta livet av sig första gången till när han faktiskt gjorde det.
Ja. Ja, alltså han levde ju bara för oss.
Ja.
Men jag är glad att han fick... när mamma hittade honom första gången så sa han att till sjuksköterskan: jag visste inte att min exfru skulle bli så här ledsen. Jag visste inte att hon skulle ta det så här. Mm. Och jag är så glad att han fick se det. Mm. Att mamma brydde sig.
Mm.
Och jag vet att han levde för mig och min syster och min mamma sista åren. Men hur länge kan man hålla kvar någon som inte vill leva längre?
Nej.
Jag kan inte sätta mig in i en person som lever i ständig ångest, i ständig depression. Man kan inte förstå
den personen. Som inte vill vara med om någonting, som inte vill göra någonting, som inte... som man liksom har inte vill leva. Och tappat livsgnistan helt.
Mm. Det enda jobbiga var att vårt sista samtal blev jag arg på honom. För att han sa: jag orkar inget mer. Då blev jag arg för jag kunde inte hålla det här. Hade jag varit positiv så länge. Så här, försökt hålla honom positiv. Och till slut jag bara så här: pappa, jag vill inte höra det här. Jag vill inte höra det här. Så att vi la på. Jag var så här: är du arg på honom? Och det var vårt sista samtal.
Men det förstår ju han, att du var frustrerad. Det finns ju inte en chans att han la på det samtalet och tänkte: gud vad hon är sur. Eller varför du vet. Det är,
alltså han sa så här: det sista jag vill.
Hoppas inte att du går runt och tänker på det.
Nej, utan han sa så här: det sista jag vill är att vara en börda för dig och din syster. Jag vill... alltså han kände ju att han var en börda för oss liksom. Men det var han ju inte. Men det var ju alltså psykiskt påfrestande att alltid vara orolig för att det skulle hända. Därför säger jag bara så här till alla som mår dåligt, att det är så jävla viktigt att ta tag i sina problem. Du kanske har inte gått till rätt, alltså du kanske inte är en psykolog du behöver prata med. Du kanske behöver gå på KBT eller gå på så här alternativa grejer. Som jag gjorde med min dödsångest. Jag gick på knackning och det är så här när man knackar på akupunktur. Säger man akupunktur? Akupunkturpunkter. Ja, medans de pratar med en. Det hjälpte mig jättemycket. Det finns massa olika metoder. Bara man tar tag i sina problem. Man måste prata. Ni som säger så här: ja, det funkar inte för mig. Eller det är ingenting för mig. Alltså, 95% av er kommer säga tvärtom när ni har gjort det.
Mm. Men vad ska man göra? Alltså, någonting som jag tänker på också är att när man är så där uppgiven och mår så där dåligt, orkar man verkligen gå runt och testa massa olika saker och bara: men det här kanske funkar för mig. Det är inte så att man har den spiriten liksom.
Nej, nej. Nej, det är sant.
Hur ska man hitta dit där man faktiskt orkar testa någonting som man egentligen kanske inte ens tror på?
Alltså jag tycker det är lite de anhörigas ansvar att typ lyfta den här personen till en läkare som säger: du ska gå på det här och i alla fall testa det. Alltså någon som typ hjälper en att söka. För man själv kommer inte sitta och orka googla fram en psykolog.
Nej, exakt.
Alltså det finns inte. Och därför får man ta hjälp av sin man, sin fru, sin mamma, sina syskon. Att hjälpa till liksom. Att hitta rätt. Jag tror att det skulle vara jätteskönt att vara i så här, alltså mindfulness eller typ. Vissa kanske gillar att prata i grupp och bara sitta och lyssna. Alltså att bara sitta och höra folk
prata. Att andra också går igenom saker.
Och inte säga ett ord själv. Mm. Bara sitta och lyssna. Men jag tror att det är jätteviktigt att man tar hjälp av någon närstående. För att det är som du säger, man pallar inte det.
Man har ingen, alltså jag vet ju själv när jag har mått som sämst. Alltså då orkar man ju bara ligga i sängen och inte göra någonting.
Ja.
Alltså nej, det finns inte en chans att jag i det tillståndet ska ta upp min dator och börja googla olika terapeuter. Nej. eller alternativa behandlingar liksom.
Nej, men det är därför det är så himla viktigt. Till exempel nu, jag är ju verkligen alltså stenhård på att Bianca ska till exempel och träffa någon. För jag vet att hon orkar inte ta tag i det där själv.
Nej.
Och då måste man finnas där för dem man står nära. Och verkligen så här, vara på. Man ska nästan vara jobbig.
Ja. Ja, man ska inte vara rädd för att vara för på.
Nej, men det är det. Och det är man oftast. Du gick ju också in i väggen när du höll på med alltså nattlivet.
Ja.
Det var ingen rolig historia heller.
Nej. Och det är så, du har ju inte lätt att hamna där liksom.
Ja, och du har ju liksom aldrig 100% återhämtat dig, för att stress gör att du blir, alltså du är väldigt känslig för stress.
Ja, extremt. Och det har jag ju inte varit innan.
Nej, och det är ju så här, du blev ju folkskygg.
Mm.
Det är också en del av det där. Och sen att du alltså så fort du stänger in dig när det blir för mycket. Och det är också såna här grejer, så när man har varit utbränd, det är exakt de där grejerna som händer med. Man blir folkskygg, man stänger in sig, man blir jättestressad och man blir irriterad också när man är stressad. Så det blir så här negativ stress hela tiden. Så det är bara så här, ta hand om er själva. Mm.
Det är inte värt det.
Det är inte
överhuvudtaget
värt det.
Att ens hamna där. För att det är, problemet är att, som du säger, när man väl har varit där, då är det väldigt svårt att bli av med alla de här symptomen.
Ja.
Så att det man ska undvika är att ens komma dit, om man kan.
Exakt. Man ska verkligen, verkligen stanna upp. Alltså stanna upp bara och bara känna så här, nej. Och där har ju vi, det är mognadsfråga också. Och där har ju vi blivit mycket mognare.
Mm.
Men jag vill bara säga så här, tack Vanessa Falk för låten Hurt.
Underbara Vanessa.
Ja, hon är så fin.
Som också har gått igenom så mycket.
Ja, fy alltså.
Och jag minns någonting som hon sa till mig, som jag har tänkt på så jävla mycket, som verkligen har etsat sig fast i min hjärna. Hon har ju hon hade ju en lillebror som då var hennes pappas son. Så det var ju de två som växte upp ihop.
Mm.
De hade inte samma mamma, så det var ju liksom de tre.
Mm.
Du vet, när man är skilsmässobarn, man är hos sin pappa varannan vecka eller vad det nu kan vara. Så att de tre gjorde ju så mycket grejer ihop. Åkte på semester eller bodde ihop. Och det hon sa till mig, som jag verkligen har tänkt på så mycket, det är att så här, hon bara, jag har ingen att dela de här minnena med längre.
Usch.
Det är som att ingenting av allt det vi har gjort har hänt. För jag kan inte prata med någon om det. Det är inget som jag kan säga, kommer du ihåg när vi gjorde det här? Eller liksom visa en bild och bara, den där platsen som vi var på, eller vad det nu kan vara.
Nej, men alltså, den tomheten som hon måste känna. Alltså, jag menar, när jag träffar min mamma och min syster, jag bara, okej, nu är vi tre. Alltid ett pussel som saknas.
Mm.
Men hon står där själv.
Ja.
Och det är så ofattbart. Alltså, det är liksom, det går inte att förstå. Och hon är så stark.
Ja, det är ju otroligt alltså.
Men du var med varje dag där med hennes pappa. Så det bandet, det skojar man inte med. Can't you just wait a while before you go? Stay a little longer. I wanna hold you one last time. Ja, det här har i alla fall varit väldigt jobbigt samtal, men ett extremt viktigt samtal, och det är så.
Ja, vi får ju så otroligt mycket mejl med folk som lider av psykisk ohälsa eller har någon som gör det i sin närhet, och det är så otroligt svår diskussion att ge sig in i överhuvudtaget. Det är extremt svårt att komma med råd. Man vill inte sitta och vara någon så här hobbypsykolog heller, för att minsta grej man säger fel så kan det bli väldigt fel.
Mm.
Och vi, varken du eller jag, har ju den utbildningen att sitta och uttala oss om saker och ting. Vi kan bara prata om våra egna erfarenheter och vad vi har gjort och vad vi har varit med om. Och det var väl just därför som du kände att du ville öppna dig om det här, för att kanske hjälpa någon annan och berätta din story.
Ja, och jag kan säga så här att det blir mer hanterbart. Sorgen blir mer hanterbar. Jag trodde att jag inte skulle känna 100% lycka någonsin igen, men det gör jag. Och han finns med mig hela tiden, och sen när Theo kom så känns det som att han finns ännu närmare. Han känns väldigt närvarande i mitt liv. Och jag måste bara förstå att han ville verkligen inte leva längre. Det finns vissa människor som hamnar i psykoser och tar sina liv och sen inte lyckas. Och sen har de ångrat sig. Jag har hört sådana historier. Men jag får inte Jag mår inte dåligt när jag hör det, för jag vet att det här var ingenting som min, det här var ingen spontan grej som min pappa gjorde.
Nej, exakt.
Det här var någonting som han verkligen ville göra. Och mamma, det, min mammas reaktion var till mig: Vanessa, han är fri nu. Mm. Han är fri från all smärta.
Kan du känna är... så nu när det har gått så här några år?
Ja,
liksom?
Det kan jag. Alltså min mamma var så här, hon är så stor i det här. Mm. Hon är ju också mycket mer spirituell än vad jag är. Hon har kommit längre i sitt medvetande än vad jag har. Men jag kunde ju inte förstå först. Jag sa så här: hur kan man göra så mot... Jag tycker inte att han var egoistisk. Det tyckte jag inte. Men jag tänkte, hur kan han vilja göra det när han har så mycket kärlek för sina barn? Men när man mår så dåligt, jag har ju förstått det här nu, när man mår så jävla dåligt, då kan man inte tänka. Man stänger av. Och pappa blockerade på slutet för att han skulle kunna göra det. Och det märkte man även i hans avskedsbrev. Det var väldigt kallt. Mm. För att han verkligen blockerade att... alltså han ville det här. Och jag tänker tillbaka till med honom på bara goda minnen. Jag tänker ofta på det som har hänt. Jag tänker på honom varje dag. Men jag tänker på honom med glädje mer nu. Inte med sorg. Och det är tack vare Matteo. Barn i livet alltså.
Ja.
Så med det tackar vi för oss den här veckan.
Det gör vi verkligen. Och tack Vanessa för att du är så modig att berätta det här. Det tror jag verkligen att många kommer att uppskatta.
Tack för att jag fick berätta. No one should hurt like this.